Podplay.
Dag två i nyhetsskruvan med Saja Hallberg här.
Klara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Jo, John, jag tänkte på en grej. Vi har ju redan fått in massvis med interaktioner på sociala medier. Mm. Så roligt att de tog upp det, för vi nämnde ju då igår i pilotavsnittet i debuten, så sa vi att då på radio när du jobbade, då ville de att du skulle vara folkets man.
Ja.
Och då sa vi att nej, men det var jag inte. Jag var inte dålig representant för folket.
Verkligen.
Och då var det någon som frågade, ska säga, Kriko 69 undrar, vad är då John Wilander Lambrell nu? Vem är han nu? Vad är hans nya?
Varför inte... måste alltid mediemänniskor försöka pådyvla mig en vanlig karaktär?
Det här är en vanlig Instagram som har gått in på vårt @dailymessiah.
Jo, men varför måste alla försöka liksom sätta mig i ett fack? Kan jag inte bara få vara John?
Jo, men jag kom på då en perfekt grej. Du skulle kunna vara istället en lite mer naturlig. För folk, det var ju både jag och Clara överens om att du inte var.
Nej, det är du inte.
Nej. Vad säger du här?
Långt ifrån.
John, nyvaken.
Men vad betyder det?
Men du är ju alltid nyvaken.
Du har alltid precis gått upp.
Vi kan ju inte ha ett enda myte före klockan 12, för då är inte du vaken.
Nej, jag förstår, men vad har det med någonting att göra?
Nej, men det är bara bra om du kan ta med dig in i nyhetsgallringen.
Lite groggy, lite sådär, lite sömndrucken.
Ja, och sådär som de där hårtestarna som bara ligger ner för de där så söta ögonen du har.
Jaha.
Nyvakna John, smaka på det. Nu tar vi igång där.
John Blund!
Nej, men det finns inte
John Blund, där har vi det! Bra! Det här är The Daily Messiah.
Nej.
Jesp, ska du säga.
Att jag ska säga Jesp, inte Jespa.
Vi får ta av dig pyjamasmössan. Live från Studio 1, där är The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde, Messiah, John och Clara, vi är med. Det är tisdag, mina vänner. Dagen är utan mening. Den har ingen riktig känsla, sa
den
man.
Har ju sällan det.
Nej, förutom Kramer i Seinfeld som kände. Han kände tisdagar och torsdagar.
Men varför det?
Många känner måndagskänsla, fredagskänsla. Kramer känner tisdagar och torsdagar.
Nej, men tisdagen är lite så. Ja, men vi ska försöka göra en annorlunda.
Jag mådde ju rätt bra idag. Det var ju ändå premiäravsnittet igår.
Mm. Tack alla som har lyssnat och tyckt till och så här. Det känns ju... kul att vara igång, kul att vi direkt gick upp på iTunes första plats.
Ja.
Jätteroligt, och mådde jättebra tills vi kom då till studion här nu, precis nu.
Ja.
Och det var en producent här ute som sa, tyvärr kommer er studio rivas nästa vecka.
Är det ett, liksom,
jag vet
såhär,
inte vad
ett snällt sätt
vad det betyder riktigt, säga... eller vad det visar på.
Nej, jag försökte varna dig, Clara, för att du skulle svartmåla Volkswagen. I första avsnittet.
Ja.
En av huvudsponsorerna för det här mediehuset. Du såg inte att jag stod här och viftade med flaggan när du började inleda ditt öppna brev till Volkswagen.
Mitt öppna brev. Ja. Jag tänker att mitt öppna brev kanske ska vara återkommande, inte bara om Volkswagen. Men,
eller men, ett stängt brev.
På tal om bilen så måste jag säga att jag väntar fortfarande på att Aftonbladet ska ringa. Men jag tror att det kommer inte hända, för jag såg också att Volkswagen hade en banner för just exakt ID4 på sin första sida idag.
Aha, så du tror att de äger hela mediesverige?
Hela världen
mot dem. Du kan sopas under mattan. Din bil blev stulen, ska vi säga.
Just det, för de som inte har hört första avsnittet.
Och du försöker att lokalisera, men just din bil saknar en GPS.
Ja, men jag kommer att hålla er uppdaterade i processen här och se om den dyker upp. Jag tänker också att de som lyssnar, ni får faktiskt jättegärna gå in och trycka på prenumerera och ge högsta betyg, ingenting annat. Då får ni ett spöstraff.
Ja, vi ska, min favorithistoria på just det där med betygssättning av podcast, det var när jag och John, vi drog igång en podcast för några år sedan som hette Geniförklarat, väldigt, väldigt populär. Då gick min egen bror in och sa, Brollan och hans polare, han från Göteborg, Brollan och hans polare, det kan inte bli annat än näst högsta betyg, 4 av 5.
Det här är alltså sant. Den finns kvar, den går att hitta på.
Han går under smeknamnet Hallbergan, 4 av 5.
Ja. Det är näst högsta betyg.
Nej, det kunde inte bli annat. Det var så bra att det kunde inte bli annat än näst högsta. Ja, det är roligt.
Det är fan tufft alltså.
Det är någonting. Dagens top story, det är en militärkupp i Sudan. Här i Sverige har en annan kupp inledts. Ikväll har programmet Mullvaden VIP premiär.
Hasse hade ju en initialt oerhört bra idé, och sen visade den vara en av de kanske sämsta idéerna som någon någonsin har kläckt. Jag tror att det är jättebra för Sverige, för kungafamiljen, regeringen, för oss alla, att Säpo inte längre har Hans bland sina anställda.
Mullvaden VIP-premiär idag tisdag.
Mm-hmm.
Mullvaden VIP.
Ja, men det var ju otrolig cast, såg jag igår.
Man förstår ju att de tar folk från alla möjliga håll. Alltså, så funkar det ju.
Ja, man vill ha en bredd.
Ja, man vill ha någon komiker, man vill ha någon sexy kille, man vill ha någon sådär.
Staffan Olsson?
I det här fallet är det den sexiga killen och komikern. För detta handbollsspelaren Staffan Olsson. Sen är det Anders Lundin, Edvin Törnblom, Johanna Nordströms kompis, Nassim Al-Fakir, Hasse Brontén, Agneta Sjödin, Ola Forssmed, Klara Hammarström från Mello.
Just det.
Carina Lidbom, alltså Sunes mamma.
Ja.
Alltså Ellen Bergström. Det är sånt otroligt.
Är hon med som Carina Lidbom eller som Sunes mamma? Alltså en karaktär.
Hon har gjort mer än vad Sunes mamma.
Ja, i alla fall premiär i kväll. John, igår i Jombolan så nämnde du att Svenska Powerkvinnor skulle få en ny säsong.
Ja.
Och sen så sa du bara nog om det någonting. Det var, antydde du någonting där? Alltså, det lät som nästan, när jag lyssnade på podden efteråt så lät det nästan som att du ville...
Nej, men jag tyckte att det talade för sig själv.
Mhm.
Men det var inte så att du antydde att du tyckte att det var liksom skräp eller något, oviktigt? Eller?
Det jag sa talar för sig själv.
Ja, precis.
Vi har hört att Laila Bagge är upprörd.
Tala för sig själv.
Ja, just det. Okay. Men jag ska bara kolla, du har med dig Jombolan även. Åh, herregud, där är den! Du kan peta ut ett öga med den här!
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår Jombola!
Ska det här bli en liksom... Jag kan inte säga stående grej nu. Då,
det är det redan.
Ja.
Vi har redan gjort en logotyp för Jombolan.
Jag satt igår och scrollade genom sociala medier som man gör och så dök upp ett klipp på en intervju då av en bolags-vd och då tänkte jag, han svarade med en mening på frågan om han inte kunde presentera sig själv då. Och då tänkte jag, det han svarade, helvete vilket jävla självförtroende den här människan har. Han ger ett svar på den här frågan. Han är alltså medie-Sveriges bästa självförtroende.
Okay.
Och då tänkte jag så här, det är en ganska tuff titel att ta. För det är många att konkurrera med. Det är många som har bra självförtroende. Och då tänkte jag, vilka andra i medie-Sverige har liksom visat på ett sånt här självförtroende någorlunda nyligen då? Mm-hmm. Och igår i Jombolan pratade jag ju lite om att Danny Saucedo hade börjat vackla om han skulle vilja ha barn eller inte. På grund av vad, som, ja, vad vi gör med planeten och så vidare då. Och då kommer jag tänka på en intervju med Danny som han gjorde för något år sedan i Helenius hörna. När han pratade om det här då, och då visade han på ett jäkla självförtroende. Vi kan väl lyssna lite.
Är du lite sugen på familj och barn?
Har ju liksom... det har jag varit sen jag var 20, tror jag. Jag
har
varit råtaggad på hela
familj. Men hur kan det vara så? Att du, vad är det som du verkligen längtar efter?
Nej, men jag vet inte. Kanske riktig mening i livet än att bara försöka höja sig själv hela tiden.
Ja.
Så, nästa grej. Wow. Jag. Wow.
Jag tänker, självförtroendet ligger ju i Dannys de här två sista orden.
Ja.
Att han går runt och har haft de här två orden i sitt huvud då. Vi kan väl lyssna på de två igen då.
Jag, wow.
Jag, wow.
Jag
älskar Danny. Man ser Danny går runt och tänker, ja. Jag, wow.
Gud vad jag skulle vilja
jag,
tänka så.
Wow.
Ja, men det är så härligt, vilket självförtroende.
Verkligen.
Och det kan jag själv säga, jag kanske har lite problem med självförtroendet sådär, som ju såklart många har. Då tänkte jag, Danny har medie-Sveriges bästa självförtroende. Men då kommer jag att tänka på Nyhetsmorgon-intervjun där Björn Ranelid skulle marknadsföra sin nya bok här för något år sedan, Bill Nilssons sista vita skjorta.
Just det, den fick jag av honom. Signerat.
Är det sant?
Ja.
Och då har du också sett, för reporten läste en sån blurb från framsidan av boken då. Det vill säga alltså en liten text där någon annan då går i god för att det här är en bra bok. Och i den blurben så stod det att boken var ett litterärt mästerverk. Och då tänker man, vem har skrivit den då? Vi lyssnar.
Bill Nilssons sista vita skjorta heter din senaste roman. Och någon har skrivit så här om den. Läs romanen Bill Nilssons sista vita skjorta och jag lovar er att ni inte blir besvikna. Ty, det är ett litterärt mästerverk. Vem har skrivit det här?
Det har jag skrivit.
Ja, han har skrivit det själv.
Ja, Björn Ranelid hade skrivit det själv då. Alltså han har skrivit en egen blurb på sin egen bok och recenserat då den här berättelsen. Då tänkte jag, Björn Ranelid har med i Sveriges bästa självförtroende. Men sen kom jag att tänka på Omar Rudberg.
Foe and O.
Ja, han är aktuell nu i Young Royals på Netflix. Har ni sett den?
Ja, lite grann.
Min dotter såg den och gav den en svag 3. Jag har själv inte sett den.
Okej, okay, ja. Han är väldigt bra skådis då.
Är det? För man trodde ju lite att hans karriär var... Så man trodde nästan med alla de här Foe and O-killarna att deras karriär skulle dö med bandet.
Ja, det visade att det var tvärtom. De är Netflix-stjärnor allihopa.
Ja.
Och han ställde upp med bidraget om och om igen i Mellon då för ett par år sedan. Han slutade ju då tyvärr näst sist i sin deltävling trots att han var då lite favorittippad på förhand. Och då kan man ju tänka sig att man är liksom lite nedslagen efter det.
Mm.
Men inte Omar, för det vi ska lyssna på här är 36 sekunder av rent självförtroende när han fick fråga vad hände egentligen.
Hur känns det?
Det känns as-nice. Folk har sagt att fan vad grym du var. Jag tycker att mitt nummer var extremt unik. Jag är så glad över över att jag fick göra något helt unikt i Melodifestivalen. Jag tyckte jag var asgrym.
Men varför tror du att du inte gick vidare?
Men många spekulerar och försöker liksom hitta svaren till det här. Och det jag hör mest, det är väl antingen att min låt kanske, folk kanske inte var redo för den här typen av bara sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello, har jag hört. Att folk kanske bara kände så här, nej men fan, det här var nästan lite för bra, har jag hört.
Det är jävla typiskt när det är för bra.
Ja, men det är för bra. Och då tänker man, det är sånt jäkla härligt självförtroende. Man kan ju förstå Omar också, alltså, jag tycker sällan rätt låtar går vidare. Men om man hamnar liksom näst sist, så skulle man kunna bli nedslagen, men inte Omar. Och då tänkte jag, ja, men fram tills igår då, så tänkte jag, han har nog med i Sveriges bästa självförtroende. Men då dök det här klippet upp i mitt flöde. Klara mig, har ni hängt med något i köpet av influencernätverket Cube som skedde här i dagarna?
Nej. Väldigt lite.
Okej. Det är då Giger Group som köpt det här influencernätverket, och i pressmeddelandet står det att de nu ska skapa marknadens bästa erbjudande inom influencer marketing.
Jaha.
Ja, och det är ju någonting då. Så pengarna kommer ju rulla in, det vet man ju. Och i samband med det så publiceras en video på YouTube-kanalen Direkt Studios. Aha. Där vissa intervjuer då kan vara finansierade av bolagen själva, då så kallade uppdragsfilmer. Det vill säga att de intervjuar i princip sin egen vd.
Okej, okay, till exempel Volkswagen skulle kunna gå in med pengar i sån grej.
Ja, exakt. Mm. Precis. Mm. Och det här, det är fallet här.
Får man hoppas att
det
inte
nej, precis. Vi kanske inte ska prata mer. Nej, precis. Och men det var då fallet då. Det är en sån här uppdragsfilm då. När vdn på Giger Group som har gjort det här köpet, Claes Persson, intervjuas då. Och jag tänkte att ni skulle få gissa på vad han svarar här. För jag har aldrig hört ett sånt rent självförtroende i så få ord. Vi kan väl höra frågan först.
Claes, du är en känd person, men ska du ta och presentera den då?
Ja. Det är reporten frågar här, och den inhyrda reporten då. Du är Claes Persson, du är vd på Giger Group, du är en känd person. Men kan du presentera lite kort? En ganska vanlig intervjufråga kan man säga då. Mm. Vad tror ni att han svarar då, som visar på det här otroliga självförtroendet?
Att han är en jättekänd person.
Han ska presentera. Hur presenterar han sig?
Är det, ibland så har jag sett folk som får de här frågan och de har väldigt hög svansföring och bra självförtroende. Så nästan skrattar de bara i det absurda.
Ja, ja.
Att de ska behöva...
Att de ska presentera sig.
Ja, att det är...
Eller så säger de, jag är en sån som aldrig sover. Det är ju något hos framgångsrika människor som säger att de aldrig sover.
Ja, bra gissningar.
Eller så gillar att han gillar något sjukt, alltså att han är sådär sängvätare.
Ja, fast är det självförtroende? Ja, man kan prata om det i en intervju i
och för sig. Ja, man är avslappnad. Vad kan jag säga om
mig själv? Allting är av en.
Ja, men bra gissningar. Tack. Men jag skulle säga att det är ännu bättre än så. Här har vi ett jävla självförtroende in action. Och vi ser vad han svarar på frågan.
Claes, du är en känd person, men ska du ta och presentera dig ändå?
Oj då, hur lång tid har vi på oss?
Och jag tänkte, jäklar, liksom. Det här slår ju Omar, det slår Danny, det slår Björn Ranelid. Oj då, hur lång tid har vi på oss? Det är bara så rent härligt självförtroende. Jag menar, det är inte konstigt att han har det. Det går bra för honom, han är vd, pengarna rullar in. Vi kan lyssna på hans fullständiga svar också, bara lite kort.
Claes, du är en känd person, men ska du ta och presentera dig ändå?
Oj då, hur lång tid har vi på oss? Jag tror att vi sa någonting om 10-11 minuter, så att jag tänkte att jag lägger de första 8 på presentationen av mig själv.
Okay. Nej. Det, jag ger er Claes Persson, med i Sveriges bästa självförtroende.
Ja.
Jag.
Wow.
Wow. På tal om video och självförtroende, har ni koll på SAS nya vd som tillträdde i somras? Han heter då, hör på det här, Anko van der Werf. Ny vd för SAS i somras.
En holländare.
Ja, precis. Uh-huh. Och så läser jag en intervju med honom på Aftonbladet idag där han säger att SAS då kämpar som fan nu. Men det är liksom svårt att se förbi bilden på honom.
Bilden.
Och det kanske inte alltid är så kul att prata om folks utseenden. Men
ja, det kan det vara. Det är svårare i
kul kan det vara. Inte alltid okej dock.
Den här mannen då, SAS vd, Anko van der Werf. Uh-huh. Han har ett otroligt aerodynamiskt utseende.
Har han en näbb?
Han har fastnat i flygplansmotor.
Han står då på den här bilden på Aftonbladet framför en jetmotor. Och man ser, jag har aldrig sett en slätare hud
Nej, han har inget hår på huvudet heller. Han ser ut som såna olympiska simmare när de gör sig i ordning för OS. Alltså, tar bort all form av motstånd.
Ja. Det är det jag menar. Han är dynamisk. Alltså, han kommer glida genom luften utan motstånd.
Klar, jag tror du missförstått vad han vd för SAS kan göra. Det inte som att de tog det som flög bäst. De har inte ställt upp tre vd-kandidater på startlinjen. Men och så säger de att den som flyger först i mål tar det på företaget.
Och så slutar en kanon.
Men det jag menar är... den här videon då, Anko van den Berg, för han är så slät och fin. Så att jag vill att hans hudvårdsrutin ska rätt upp i SAS, den här InFlight Magazine. Rätt upp bara, rakt upp och ner. Vad är det du använder för produkter? För jag vill ha dem. Och sen två, så tänker jag också, om han tragiskt skulle gå bort, kan ni inte höra över till mig då? För jag skulle vilja göra en handväska
av honom.
Ja, har ni sett?
Så bara, är det krokodil? Nej, det är Ankon von... Vad fan är det?
Den värld.
Världens snabbaste flygplan.
Nu säger producenten någonting. SAS är en sponsor också.
Ja, då tycker vi, då önskar vi Ankor all lycka på nya jobbet. Och vi flyger gärna med SAS mycket hellre än andra bolag. Swish.
Vi beror på det är Ankor.
Hörrni, här i dagarna så hade ju Cissi Wallins och Maria Svilands dokumentär De rättslösa premiär på SVT Play. Jag tror den gick också i söndags på SVT.
Just det, jag såg den igår faktiskt.
Ja, du har gjort det. Ja, för det har ju varit otroligt mycket surr kring den här i förväg. Och Aftonbladet hade intervjuat SVT:s då Axel Arnö som hade köpt in och beslutat publicera den här. Och han sa att, citat, SVT har liksom inte blivit knäppa i skallen utan det här är något som SVT kan visa.
Ja, men det var ju väldigt rabalder i media. Det här är ju då en slags omstridd crowdfundad dokumentär, va?
Just det.
Som då produceras av Cissi Wallin och
Maria Svelan.
Ja, precis. Det som försvårar det är ju att Cissi Wallin är anmäld för förtal igen, så det pågår en utredning mot henne, tror jag. Och det var en anledning till att de ställde hennes dokumentär om abort, tror jag, för något år sedan. Att hon var då under utredning för förtal då också. Mm. Mm. Och då tog SVT beslutet att inte visa den. Så de har ju varit inkonsekventa då i sitt beslut. Men jag hade läst en hel del om den här dokumentären i förväg och tyckte väl att... det kändes som att, oj jädrar, det här kommer vara liv i luckan. Mm. Men sen såg jag dokumentären och kände väl att det är väl exakt det här vi behöver nu i MeToo. Det är liksom nästa steg för MeToo, kände jag. Mm. Om man ser, bortser från de här förtalsrättegångarna och annat, så tycker jag att den visar ett porträtt av kvinnor och deras utsatthet. Och jag tyckte att de var lag... visade då de här offren, ska man säga, på ett rimligt sätt. Hade inte männen i fråga kanske anmält dem för förtal, så hade jag aldrig haft en tanke ens på vilka män det skulle handla om som de berättade om. Och jag tyckte inte heller att det var så intressant. Alltså, bryr vi oss?
Nej, jag skulle säga att en av dem som var med, misstänker jag, antar det. Jag tror att det är så, jag är ganska säker på att det. Så det var ju en som hade då blivit anmäld av Soran Ismail för förtal.
Jag hade hoppats att vi skulle komma ifrån de här namnen någon jävla gång, för jag känner typ att MeToo har fastnat i namnpubliceringar.
Jag vet. Samtidigt så är ju namnpubliceringarna också, om man får djävulens advokat, en anledning till att det faktiskt fick sån stor genomblåsningskraft som det fick när det väl skedde. Mm. Alltså, så, jag ska inte prata om namn. Jag har ju varit på massa turnéer med Soran. Känner jag honom, så att det blir ju, det är svårt för mig att helt frikoppla mig från det.
Jag vet, men grejen är att jag hade aldrig listat ut att någon av de här kvinnorna som berättade i dokumentären, att hon hade beskrivit Och där tror jag kanske att SVT har gått in och bett dem klippa om dokumentären.
Det misstänker jag också, för den var väldigt anonymiserad.
Sa väl aldrig profession eller någonting?
Nej, ingenting. Alltså, de gick inte in på detaljer om övergrepp heller, vilket jag tyckte var bra, för att det är inte det vi behöver höra nu. Vi behöver inte fastna i namn. Alltså, jag är så jävla trött på det. Jag vill liksom inte höra de här männens namn och mig. Kan vi gå vidare från det och prata om vad betyder en våldtäkt då, eller ett sexualbrott för den som blir utsatt? Jag tänker att vi börjar med att lyssna på Anna Möller, som är överläkare då på mottagningen för våldtagna.
Min avhandling som jag lade fram 2015 handlade om konsekvenser av våldtäkt. Dels handlade den om fysiska skador. Och det visade att fysiska skador är väldigt ovanligt. Ungefär 20% av dem där det har varit en penetrerande våldtäkt har skador i underlivet. Och då handlar det ofta om väldigt, väldigt små skador som knappt man ser för blotta ögat. Medan det vanligaste är de psykologiska konsekvenserna. Jag tittar på akut stressreaktion. Acute stress disorder som forskas mycket på efter trauma. Där 80% av våra patienter hade akut stresssyndrom när de kommer tillbaka på läkarvårdsbesöket efter 2 veckor. Vilket är ju skyhögt. Och sen så tittade vi också på hur många som hade utvecklat posttraumatiskt stresssyndrom efter 6 månader. Och då var det så mycket som 40% av våra patienter som uppfyllde alla kriterier för PTSD vid 6 månader. Och det är att jämföra med de PTSD-frekvenser man får efter tortyr i samband med krigssituationer. Det är alltså en av de mest traumatiska händelserna man kan vara med om.
Här någonstans så känner jag att nu börjar ju diskussionen om MeToo bli intressant på riktigt. Och det är inte bara för att jag känner mig själv träffad av det här. Utan för att det här är ju någonting vi måste titta vidare på. Merli Åsbogård var ju med i dokumentären med namn och ansikte. Och berättade om hur hon fick en komplex PTSD, komplex traumatisering efter att ha blivit tvingad in i prostitution. Och där ska jag väl vara helt ärlig med att säga att jag har också en sån diagnos. Och jag har också fått den diagnosen som ett resultat av händelser som jag har varit utsatt för när jag var barn och tonåring. Så jag är ju såklart inte objektiv i det här fallet. Men jag tycker att det är intressant för det man sen pratar om i dokumentären, inte bara om vad då våldtäktsoffret, hur ett våldtäktsoffer ska vara. De flesta 7 av 10 kanske fryser i den situationen och inte vågar göra någonting, vilket gör att de inte får synliga skador. Men däremot får de ofta psykologiska skador och det kan liknas med liksom, trauma vid krig. Och det här kommer att bli kostsamt. Jag var ju inne och ute i psykvården, fick först en ADHD-diagnos som de sa, det här stämmer nog inte riktigt, men någonting är fel på dig. Mm. Och sen när jag var 30 så fick jag rätt diagnos och det var då komplex PTSD. Och då fick jag gå 1 år i terapi liksom för det här, vilket kostar ju jättemycket för staten såklart, men jag har ändå kunnat arbeta och så vidare. Och det är också en anledning till att ni vet ju att jag kan vara så tappa tråden ibland. Jag försvinner bort, min hjärna klippar med verkligheten.
Ja, det har jag. Du har inte med.
Nej, jag vet att du säger ofta det, men jag tycker jag gillar ju.
Nej, men ni kan se att jag får en glasartad blick. Det är en ganska vanlig effekt att man distanserar sig, att det är dissociation.
Det sker bara med mig och Jan, men
vi tror att du bara tröttnar på oss.
Nej, men ni förstår, ja, det får konsekvenser. Mm. Och det här det är ju bara början på att börja diskutera de här grejerna. Men jag tycker att vi ska lyssna på då Ingvar Nilsson som är nationalekonom och vad han har att säga om de här grejerna.
För ett antal år sedan var det en statlig utredning om våld i nära relationer där vi medverkade och skrev en bilaga. Och där försökte vi sammanfatta, om man nu kan göra det, vad är de ekonomiska konsekvenserna? Och då kunde vi säga att beroende på våldets omfattning så kan det handla om allt från 250 000 kronor för en enskild kvinna upp till 5, 6, 7 miljoner. Naturligtvis finns det mycket värre fall än så. Och det låter kanske på ett sätt inte så mycket på individnivå, men flyttar vi över det på nationell nivå så kan man säga så att årligen så pratar vi med säkerhet om 12, 13, 14 miljarder. Varenda år så tickar den här kostnaden ner. Men det kommer inte bokföras i någon budget som våld i nära relationer eller sexuellt våld. Det kommer ligga under väldigt många andra poster. Men det landar så småningom i någonting som ska betalas.
Mm. Och här kommer vi till kritan. Här kan vi faktiskt göra skillnad. Här kan vi göra någonting, tror jag. Och det är att börja se till att vi bokför de här kostnaderna på rätt ställe. Så vi vet vad det handlar om. Och så vi också kan sätta in i liksom insatser tidigare. Så kvinnor får hjälp tidigare och sen också jobba preventivt såklart. Men det är där vi måste börja nu. Jag är så trött. Nu slutar vi prata om namnpubliceringar och förtal och skit. Jag är inte intresserad av det.
Nej.
Alltså skit i det där.
Förlåt, vi måste vidare nu.
Nästa steg. Det här är nästa steg för MeToo.
Du menar någon slags makrobild av det?
Ja,
än,
ja. Ja, och jag tror också att det är en bild som tilltalar fler människor, tyvärr, att prata om det. Vad kostar det dig som skattebetalare? Vad kostar det dig som skattebetalare? Och så vidare.
Ja, jag ville bara vara tydlig. Jag har aldrig tänkt så. Alltså, vad kostar
nej,
det här
det,
med som skattebetalare? Men det är en bra, det är en stark
tycker jag är en rimlig poäng, fråga att ställa.
Mm.
Och med det så säger jag på återseende. Men,
ja. Ja. Bra, jag håller med dig Clara. Jag står bakom alla kvinnor. Vadå, det var fint.
Ja, inte på ett obehagligt sätt.
Nej, nej, verkligen inte. Det är...
Nej, alltså inte bokstavligt.
Nej, 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 står nej, inte bakom nej, nej, jag... och lurar.
Den tiden är över.
Nej, nej, inte några gångtunnlar eller någonting. Utan mer, jag tyckte det var en intressant dokumentär. Alltså, för att få höra det som du, det du sa bättre än det jag säger nu är det jag just, håller med om.
Ja. Stå bakom kvinnor, men nej, inte på det men, sätt.
Okay. Ja, precis, jag står på avstånd, på lagom avstånd med en sån tidning som jag klippt hål i.
Det är ju en ganska...
Det är en speciell look, men den
ja,
är...
Ja, det är avslöjande på något sätt.
Igår var det lön, hörni.
Ja, ja, äntligen.
Och ja, slutet av oktober, och ni vet vad de brukar säga.
Vadå?
Man kan ha så otroligt mycket kul i oktober.
Vem säger det?
Folk säger det.
Man har någon sagt det någonsin?
Ja, det var så otroligt mycket kul just i oktober, kan man ha så himla mycket kul.
Nej,
jo, har
ingen har sagt det.
Ja, mina damer och herrar, här är dagens minut. Messias minut! Igår hade den premiär, den 11:e säsongen av jag menar, en av våra favoritserier, tror vi, denna. Curb Your Enthusiasm, säsong 11. Jag såg avsnittet. Har ni inte sett den?
Inte hunnit sett den, men väldigt peppad.
Ja. Otroligt peppad.
Ja, kul. Förra säsongen lite av en besvikelse. Det här avsnittet är väldigt roligt. 4 av 5 ger det. Det var inte det jag skulle prata om egentligen. Förutom en grej som slog mig då. Det här är lite av ett scoop, okej. Curb Your Enthusiasm. Simma lugnt Larry, som den heter på svenska. Vilket fortfarande är ett jävla konstigt namn.
Ja, men jätte. Det var SVT som döpte det. Ja.
Kanske en av de sista serierna, stora serierna, som fick en sån där försvenskning av namnen.
Mm-hmm.
Alltså, förut var det
just det, sen slutar de igen.
Man trodde ju inte att svenskar skulle kunna hantera ett amerikanskt namn. Vadå det Sopranos? Vi kallar den pizzaälskarna.
Ja, det hade varit en rimlig översättning i stil med Simma Lund.
Ja. Har ni sett säsong 2 pizzaälskarna? Det är en italiensk familj. Ja, i alla fall. Den är då känd, Curb, för att de använder dialog som är inte skriven egentligen ord för ord, utan Larry David då, som är huvudrollsinnehavare och regissörproducent, han ger dem bara en riktning vart de ska.
Mm.
Liksom är den ganska improviserad. Kan lyssna lite hur det brukar låta här från nya säsongen av säsong 11.
I'll tell you what's rude.
Yeah.
You know what's rude?
What, what's rude?
Owing somebody $6,000 for 6 months and never mentioning anything about it and not paying them back. That's rude.
What's wrong with you?
What's wrong with me?
What is wrong with you?
The question is, what's wrong with you?
You said you'd like walk around and
like somebody $6,000
in the world.
You didn't forget.
Like you walk around the world and you go, oh, there's a guy that owes me money. There's a guy that doesn't owe me money. That guy might owe me money.
Everybody else
paid. I'll loan him money and then
you decided not to pay.
Ja. Man hör ändå att det flödar rätt bra. Det här är ju ganska härligt, för det här vill man ju åt, tycker jag. Det är ofta det som brister i svensk film och svensk tv, att det känns så jävla skrivet. Döm av min förvåning, döm av chocken när jag läser då av den nya Colin Nutley-filmen som kom ut här för några dagar sedan, Bröllop, begravning och dop-filmen.
Mm-hmm.
Ja. Då skriver de, det här är alltså ingen aning om, att Colin Nutley, det är väl känt att han aldrig använder manus i konventionell mening. Han istället improviserar fram dialog som ska bli lös i köttet.
Lös i köttet?
Ja, men det var inte mina ord. Men alltså, att Larry David och Colin
Nutley
skriver manus på samma sätt. Och jag har alltid tänkt, jag har hört Colin Nutleys film, så har jag aldrig tänkt, fy fan vad dialogen bara flödar fram på det här.
Nej, tänker man inte tvärtom, alltså, tvärtom.
Ja,
att den är liksom, det här känns skrivet. Inte alltid dåligt då, men att det är i alla fall skrivet. Ja,
Klara, vi har några exempel. Okej, okay. Vad säger du? Skulle du säga att det här är löst och härligt improviserat?
Har du funderat på att byta avdelning? Nej, men gud.
Vad är det här, Colin Nutley?
Ja, eller den här klassiken.
Mamma, vad gör du?
Jag är...
Vad är det för någonting?
Det är en ny medicin.
Är det försökskanin?
Nej, alltså jag är en försöksperson.
Va? Känns det här framimplicerat och härligt och släppt? Det är svårt att se.
Det låter inte löst i köttet.
Nej, vi gör inte det. Eller den här klassiken från filmen Medicinen.
Det jag har tänkt göra en grej på, det är kvinnlig onani. Vi har ju inget uttryck för det. Om ni har tänkt på det.
Har vi?
Män har ju runka, vad har vi?
Pulla är väl det som är...
Pulla, ja precis, pulla. Men det har ju en annan innebörd, skulle jag säga.
Klittra.
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 Klittra. Flindra.
Klitoris.
Gnida.
snopp.
Men det här för jävla film. Medicin.
Ja, det är en kolla in Nattens bästa. I alla fall, inte känd tycker jag för en härlig dialog. Och för att bara highlighta det här slutligen, så har jag skrivit ut här en väldigt känd scen mellan Rolf Lassgård.
Okej. Okay.
Och hans motspelerska Helene Bergström, läs inte mer. Klara spelar Klara och John spelar John. Och ni ska läsa de här med varann. Det här är alltså Colin Atlis framimproviserade scen från filmen Under solen. John, det är du som är först ut.
Jag tycker om dig, Elin. Gud vad jag tycker om dig.
Jag tycker om dig också, annars skulle jag inte vara här.
Men kvar. Blir du, stannar du här kvar då?
Ska vara lite, ska vara lite mer tveksam. Du ska låta, alltså, jag tror att han är lite hjärnslö i den här filmen.
Ja, det låter så i alla fall på
linjen. Läs bara.
Men kvar. Blir du, stannar du här kvar då? Stannar du kvar här?
Men varför frågar du det?
Jag vill ju vara säker.
Man kan inte vara säker på någonting. Men jag har inte haft en tanke på att åka härifrån.
Vad står det sen? Med kåta frustande från bänken.
Nej.
Ja, okay. Där har vi. Tycker ni att det här låter improviserat och härligt och lössläppt? Det är för fan inte klok. Colin har för fan aldrig improviserat fram en scen i hela sitt liv.
Nej, men vem har, är det han själv som säger att han gör det?
Tydligen, och det är en film som sett och köpt den rakt av. Det finns en sak som jag är säker på. Det är att Colin har inte improviserat en gång i hela sitt liv. Den här skiten är inte improviserad.
Kvar. Blir du stannad du här kvar då?
Man kan ha otroligt mycket kul i oktober. Förhoppningsvis ni är med oss redan imorgon. Då är det onsdag. Det är Messiah, Jan och Klara, vi är tillbaka. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, roligt, vi hörs imorgon.
Jag, wow.
Tack för idag.
Podplay, en del av